Ja, hej och välkomna till denna kalla och soliga dag får man väl säga. Våren är ju på gång men inte riktigt vill den komma. Vi som sitter här idag, det är då Gunnel Alderholm
och Evert Svenningsson.
Och så har vi en ny vid spakarna.
Inte ny skulle jag inte säga.
Nej, ny för oss får jag väl lov att säga.
Ja, för denna dagen.
Daniel Dellemark
ja,
i alla fall är det.
Så det. Yes.
Du är särskilt välkommen att ställa upp.
Och ja.
Vi är ju lite reserver också för att Ruben och de skulle ha kört idag men det blev förhinder för dem och då...
Då ryckte vi
det gamla gardet som jag skrev.
Ja, det gamla gardet in och så fick Daniel ingå i det gamla gardet.
Ja. Absolut, inga problem.
Nej. Och det gör det att vi kanske inte har förberett oss på samma sätt. Och idag är faktiskt en del av dem vi skulle ha pratat med upptagna på olika aktiviteter. Så att vi kör här och vi har en hel del smått och gott som vi ska prata om. Och... det första vi ska börja med det är att vi ska anknyta till år 1941. För tro det eller ej, men då föddes Gunnel. Och det gjorde det att hon fick spruta tidigt. Så att det fick jag gott av också eftersom vi bor och lever ihop sedan många år. Så att vi har varit och blivit, som jag säger till folk, vi är besprutade.
Mm.
Med bägge sprutorna. Och det var faktiskt skönt att få det.
Men sen är det väl 3 veckor efter sista sprutan som innan man är helt komplett skyddad, eller?
Ja.
Redan efter första är du skyddad till en stor del. Det är därför man nu bara får en spruta och de drar ut på det. Vi fick då en spruta och sen var det en månad, lite över en månad som vi fick den andra. Och sedan sa de till oss att ni har skydd men efter 3 veckor har ni fullgott skydd.
Ja, just det.
Så det är liksom det som de pratar om.
Yes.
Och jag tycker det är väldigt bra att man gör så att man ger första sprutan när man ser att det ger ett jättebra skydd. Får du covid då så får du det inte så hårt.
Nej,
utan
precis.
Det blir mycket mildare.
Ja.
Och det är bara det är ju väldigt bra. Och då avlastar man ju sjukvården för de går ju på knäna.
Ja, det är ju så.
Så jag brukar säga det till Evert är att det är bra att han har en gammal tant och man kan få nytta av henne ibland, vet du. Ja.
Just det, och därför så har vi också plockat fram en gammal skiva som en skiva som handlar om 1941 och det skulle man kunna haft mycket med också. Det kanske vi pillar in här så småningom. Vi ska börja och då blir det en riktig bohuslänsk låt eller göteborgslåt.
Ja.
För det blir Dans på Brännebrygga med Lasse Dahlqvist som era göteborgs kan man nästan inte ha. Det är så att till och med stockholmarna försöker sjunga på göteborgska när de har Dans på Brännebrygga på Skansen.
Ja.
Så vi lyssnar på Lasse Dahlqvist och Dans på Brännebrygga.
Ja.
Där kommer lite snack.
Lite snack också, just.
Från den här skivan 1941. De har givit ut ett antal sådana här skivor om vad som hände på just det året.
Mm.
Och det finns mycket.
Ja, och då kanske vi kan fortsätta på det också, det temat.
Ja. Ja, hade du något att läsa om där?
Ja, lite granna. Jag har en som heter Omsorg om dig själv och andra. Och då tyckte jag någonting som passar alldeles utmärkt nu i coronatider. Lyssna med full uppmärksamhet men utan att döma. Lyssna med hjärta och öra. Lyssna med själen. Det är ett kraftfullt sätt att få andra att förstå att det är värdefulla. Att någon bryr sig om dem.
Mm.
Mm. Tycker jag är väldigt, väldigt bra.
Den kanske vi som jobbar politiskt skulle tänka på lite mera.
Ja.
Att lyssna på varandra. Ta till varandra, att man har lite olika åsikter är en sak, men man kan lyssna och tro på varandra lite grann.
Ja, precis.
Det är, när vi åkte hit nu så var det en intervju med Säpo-chefen och han är ju ganska tydlig med att han tycker den konfrontativa samhällsdebatten är ett problem.
Ja, det är den.
Och så kan man mycket väl säga att det är.
Mm.
Och mycket, mycket konfrontation och sånt kommer det säkert att bli fortsättningsvis också i den kommande politiska debatten. Och man vill inte riktigt lyssna på varandra på olika sätt och det kanske Det kanske det är också som skapar en del av de tråkigheter som är i samhället.
Ja, och det jag reagerar mot är ju det när man pratar om några som gör brott då, att det ska vara högre straff hela tiden och högre straff och högre straff. Och vi kan alltså inte straffa hur högt som helst, utan vi ska också se till att de får hjälp.
Och framförallt se till att de inte kommer i det läget.
Nej, precis. Men,
och det kan vi återkomma till. Några andra aktuella frågor som är på gång här nu, det som vi ska prata om och vi ska avsluta med, det är ju naturligtvis 1 maj, men det som sagt, det återkommer vi till. Men det har också varit en hel del diskussioner om vårbudget och sånt, och där man har satsat jättestora pengar igen. På att försöka undvika en hel del av de problem som finns i samband med pandemin. Och mycket pengar har avsatts för det på olika sätt. Och det har ju också då resulterat i att man ute i kommuner och regioner egentligen har inte penningbekymmer, utan det är snarare bekymmer med att personalen där inte orkar med på det sättet tack vare pandemin, och att vi inte sköter oss ordentligt. Så att det är viktigt. Någonting annat som är uppe också, som hänger ihop, som är, det finns, man brukar säga att det är inget ont som inte har något gott med sig. Och en sån sak är att pandemin visade på det horribla i vissa regler som finns inom sjukförsäkringen. Och där har man nu då för det första tagit bort karensdagen, och temporärt i alla fall. Men man har också börjat diskutera att den här reglerna som har funnits om att man ska kunna gå tillbaka till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden redan efter 180 dagars sjukskrivning. Det har man tagit bort, och nu förs diskussionen igen även om 365 dagen. Det är ju en avart av socialförsäkringen, och som gammal försäkringskassegubbe så har jag mått ganska dåligt av att se hur man har misshandlat folk på det här sättet. Nu verkar det som att fler och fler, och januaripartierna kunde ju komma överens om 180 dagars regeln, och nu pågår det diskussioner, vet jag, om 365 dagars regeln. Det vill säga att kan man komma tillbaka till sitt ordinarie jobb även om det har gått ett år, så ska man, om man behöver lite mer rehabiliteringstid, så ska man kunna få det. Men det där är ju en sådan fråga som går rakt igenom ideologiskt. Och det, har man en ideologisk grund för att man tycker olika, då tycker jag det är helt okej. Men då ska man stå upp för att man tycker att människor inte ska gå på bidrag, som de säger. Vilket ju inte sjukförsäkringen är, utan det är en försäkring. Men tycker man att de inte ska ha en god försäkring, då ska man säga det rent ut och inte skylla det på massa andra saker. Därför att i dessa tider så har ju många andra fått bidrag i ganska omfattande storlekar för att kunna behålla sina företag och liknande. Och det tycker jag är helt riktigt. Men samtidigt ska också då människor som har det svårt i samhället, de ska också kunna få hjälp.
Ja, absolut.
Så att det lär nog bli en hel del diskussion om detta framöver. Och då menar jag i förhållande till det du läste förut, att man ska lyssna på varandra. Ja, men man kan ha olika ideologiska grunder.
Ja, det är en sak.
Och så sent som igår så träffade vi på en person som hade tagit hand om sin mor. Och hon, personen i fråga, bor själv i USA för närvarande. Och hon var mäkta glad över att hon var i Sverige och att på det sättet man har kunnat ta vara på hennes mammas olika rättigheter och allting.
Behov.
Och inte behöva så att säga, gå från hus och hem.
Nej.
För att klara sjukvårdsräkningen. Så att hon var mäkta nöjd med hur vi har det i Sverige.
Hon
och det ska vi vara glada över.
Man måste komma till ett annat land som inte har de här försäkringarna för att förstå hur oerhört bra vi har det i Sverige.
Ja, så att det är lite grann av det här med att man gemensamt hjälps åt och gemensamt betalar skatt.
Precis.
Till exempel, så man kan ha det, och att man inte de som ideologiskt tror att man själv kan fixa alla sina försäkringar och allting sånt där. De har aldrig varit med i att ha ett låglöneyrke eller någonting sånt där. Så att nej, det är oerhört viktigt att vi håller solidariteten och jämlikheten i hög grad. Och då menar jag verkligen jämlikheten. Därefter ska också jämställdheten komma dit. Men ja, det jämlikhet och jämställdhet går ihop i allra högsta grad. Ja, det är lite grann runt omkring vad som hände i samband med budgeten. En annan sak som också har varit aktuell, det är det här med höghastighetståg och tåg överhuvudtaget. Mm. Och nu råkar ju vi bo här i Partille, och det är ju ett ställe där vi har pratat mycket om eventuella mera räls genom kommunen. Mm. Och har många diskussioner om det under årens lopp. Se vad som händer i den frågan. Men vi har ju också ett sommarställe utanför uppe i Bollebygd, och där har varit revolution nästan, för det var risk att de skulle dra höghastighetstågen rakt igenom vårat område. Nu har man fattat ett beslut att det ska gå efter E45 istället, och att man håller sig till det då. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Men att det blir snart. Egenintresse kommer snart in i bilden när olika saker som behöver ändras om i samhället. För tåget måste utvecklas. Mm,
men det blir som den dåliga som jag läste en gång här, när de kom och sa till Motilda att Motilda, nu är det så att vi kommer att dra tåg här igenom Motildas hus, och då får Motilda flytta. Inte tror väl ni att jag ska stå och öppna dörren varje gång tåget kommer, svarade Motilda. Ja. Jag tycker den är bra.
Ja, ja. Nu ska vi ha lite musik, tycker jag.
Ja.
Och då är det
Flickan och kråkan med Mikael Wiehe. Varsågoda.
Ja, varsågoda. Det var Flickan och kråkan med Mikael Wiehe.
Ja.
Och ja, han har alltid bra låtar, tycker jag.
Ja, det har han. Det måste man ju säga.
Ja. Mm. Ja, en sån här, du läste om det här att man ska lyssna på varandra och sånt. Och en sån fråga som verkligen har varit uppe nu på tapeten på väldigt många sätt, det är ju det här mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Och det har ju varit diskussioner och det har varit samarbete, eller vad heter det? Det har varit samtal mellan de olika partierna, och så slutade det med att regeringen sa att nu har vi samtalat och nu lägger de förslag, och då blir de andra sura för de ville förhandla om detta, och det har väl regeringen lärt sig att börjar man förhandla så hoppar den ena efter den andra av, och bara för att profilera sig. Så därför har man nu då haft samtal, och då har man kommit fram till en hel del saker, bland annat skärpt minimistraff för grov kvinnofridsinskränkning till 1 års fängelse, skärpt straff för överträdelse vid kontaktförbud och möjligheter att sätta fotboja för en förföljande man redan som förstagångsåtgärd. Och det vad jag förstod, att har man brutit mot kontaktförbudet så får man boja direkt. Nu får man det efter en viss tid.
Mm.
Och nu skulle man få det direkt så att de inte kan leta upp de här då. Va? Och lättare att meddela kontaktförbud, ja. Och fridskränkningsbrottet utvidgas till att också gälla förtal och förolämpning. Och det utgår jag ifrån att det gäller vem som helst, både män och kvinnor. För det kan ju vara också att män blir utsatta för förtal och förolämpning. Ja, nu ska vi inte dra upp det som jag var på väg att säga. Men i alla fall, för förtal och förolämpning, det kan ju vem som helst råka ut för. Och det här har ju varit en väldigt konstig diskussion under den senaste tiden, där man tävlar om vem som var snabbast med att komma med förslag på förstärkt brott eller hårdare straff och liknande.
Straff, ja. Ja. Mm.
Och man låtsas som att man inte kan de parlamentariska spelreglerna. Men strunt samma. Vad som vi från partiet har sagt, att det är Man kan inte bara se detta så som Moderater och KD och SD gör, att det är bara en kriminalpolitisk fråga och att man ska få hårdare straff, utan man måste också förstå att mäns våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga utan måste mötas med samhällets samlade kraft. Och det ska jag be Gunnel återkomma till alldeles strax. Samtidigt som vi tycker man ska trycka tillbaka brottsligheten behöver vi fortsätta stärka jämställdheten och jämlikheten i samhället. För det är det som gör att dessa män som gör alldeles, det går ju inte att förklara, försvara någon form av våld i något sammanhang. Det var som Boström, den gamle justitieministern, sa att det är aldrig tillåtet att slåss i något sammanhang, varken på ishockeyplan eller fotbollsplan eller på gatan. Mm. Och det är definitivt inte att göra det hemma. Så att det behöver vi inte diskutera att det ska förbjudas, utan här gäller att se vad är det som utlöser detta, och då måste man jobba mera med jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor för att och också se att det finns en annan dimension än bara säga att nu ska vi straffa folk. För den dagen de har straffat och förtjänat ut sitt straff och har gått ut, ja, då ska de ut i samhället igen. Och då gäller det ju att de har en god förutsättning för att klara sig i samhället. Så att det här är viktigt och det går aldrig att försvara, men det ska också diskuteras vad är det som gör att det utlöses. Men också att alla de här finns olika förklaringar till det. Inget försvar, men förklaringar. Och naturligtvis, det är en stridighet i en familj. Och den kan ta sig olika uttryck. Men med fysiskt våld ska det aldrig få förekomma. Nej. Och inte psykiskt heller naturligtvis. Nej. Men det är det här våldet. Och det ska vara åt bägge hållen.
Ja, och då är det ju så här att vi pratar om våld, och då pratar vi väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor. Men då vill jag poängtera att män blir också slagna. Mm. Så att det är inte någonting som är svart eller vitt, utan det finns på bägge håll. Det är inte försvarbart något utav det. Då är det ju så att män som känner att de kanske förlorar lite kontrollen över saker och ting, de vänder sig till kriscentrum, och det har vi faktiskt här i Göteborg. Och det var en artikel i GP som var mycket, mycket bra, där man förklarade egentligen vad det var för våld som förekom. Och då är det ju så här att majoriteten av män som söker hjälp har problem med aggression eller våldsutövning. Men även många män som utsätts för våld av sin partner och män som befinner sig i en djup relationskris eller separation får hjälp på det här kriscentret. Mm. De som kommer dit, de är de som kommer rätt sida på lagen. Det är alltså så, de är inte på något sätt aggressiva, har blivit dömda för någonting, utan de är i en djup kris. Hon säger då också, den här kvinnan som sitter på kriscenter, att det sällan handlar om män som utövar så kallat karaktärsvåld, och det är det som finns när de slår och slår så att de slår ihjäl dem. De möter i undantagsfall såna här karaktärsvåld, där då männen utövar kontroll och makt med stora inslag av svartsjuka som får kvinnor att gå under jorden. Det beteende tror man är väldigt svårt att behandla, men det utgör bara en liten del av alla män som har problem med aggression. Mm. Så att vi måste börja tänka på det här, att det inte är svart och vitt. Hon säger också det att det är jättebra att frågan om mäns våld mot kvinnor lyfts, och det tycker jag också, det tycker både Daniel och Evert här. Och hon vill säga att hon absolut inte vill konkurrera med kvinnors skyddsbehov. Men debatten blir lätt svartvit, och det håller jag med henne om fullständigt. Om 15 kvinnor och 4 män blir mördade av sin partner på ett år, så är det många fler kvinnor. Men männen är inte noll, skriver hon. Det finns pappor som lever på skyddat boende med sina barn. Det pratar vi aldrig om. Vi pratar om kvinnor som lever på skyddat boende med sina barn. Det är fel att någon av dem ska behöva bo på skyddat boende. Hon förstår också varför att debatten blir så här, för att det finns fler kvinnor som utsätts för våld. Och det är naturligtvis väldigt tragiskt och väldigt, ja, det är olyckligt, det är hemskt. Våld får aldrig förekomma. Men det hon poängterar och som jag tycker är väldigt viktigt, alltså det här att våld ska aldrig förekomma. Men våld är alltid våldsutövarens eget ansvar. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi har med oss i debatten.
Och därför är ju också just det citatet är ju så oerhört viktigt, att man också får, det blir konsekvenser när man bryter mot detta. Mm. Och det är ju därför en del av de här hårdare reglerna kommer till nu. För att jag har själv haft möjligheten att följa där mannen har kommit tillbaka gång på gång på gång och trakasserat. Och då måste man på något sätt sätta stopp för det. Va? Mm. Eller rättare sagt, den som blir trakasserad ska kunna bli skyddad, oberoende om det är man eller kvinna. Ja. Och man ska komma ihåg att i dessa tider också, när vi tänker väldigt mycket på HBTQ-frågor och sådant, så ska man också veta att homosexuella sammanhang så är det alltså samma saker som upprepas där, alltså att det är våld i nära relation.
Ja,
pratar man ju väldigt ofta om, och det ska man också tänka på, att det är helhet, så att det är våld i nära relation. Men det går inte att komma ifrån att just nu har det varit 5 mord på kort tid.
Absolut.
Och det naturligtvis triggar igång hela debatten.
Ja, ja.
Men jag tycker en annan sak som är viktig att veta, du tog upp det här med kriscentrum, och jag vet från min tid i regionen och här i kommunen, så hade vi Mr. Walker.
Ja, det stämmer.
Och vi hade en hel del sådana här verksamheter. Nu har jag faktiskt inte kollat upp hur läget är i den frågan, för jag har tappat det eftersom jag har slutat med det. Men det var också de här ungefärligen som kriscentrum, att man hade möjligheter att få gå och prata, och särskilt var det då, det var för män då, va? Och det var just när de hade fått barn och sånt, och det hände så mycket och det blev så jobbigt, och då gäller det att man liksom kan få prata bort sin aggression och sitta och prata med andra. Och det där tror jag är en liten kostnad som ger oerhört effekt.
Precis.
Och det är det här som vi måste, och det är det vi trycker på som parti väldigt mycket nu, att vi måste lyfta in det också i debatten.
Ja,
för det blir så lätt mycket det här.
Hon säger själv också, hon tycker även att samhällshjälpen inte är i fas med hur det faktiskt ser ut. Gruppen våldsutsatta män och våldsutövande kvinnor hamnar lätt under radarn. Man ska varken underdriva eller överdriva antalet, men det finns fortfarande en viss typ av beröringsskräck och okunskap kring det här, säger hon. Det är mycket viktigt.
Ja. Nu är det dags för lite musik, och då bryter vi av med en härlig kvinna.
Ja, Bette Midler, In My Life. Varsågod. Ja, det var Bette Midler. Hon är härlig.
Ja, hon sjunger jätteskön, tycker jag.
Ja, verkligen.
Ja. Vi satt här och pratade en del om det här med mäns våld mot kvinnor som har varit aktuellt, och vi tog upp lite grann ur en artikel i GP här i förrgår tror jag var, om det här kriscentrumet för hjälp. Och jag nämnde lite grann att vi har haft en del sådana här aktiviteter även här i Partille. Och jag tror att det är så oerhört viktigt att man är förebyggande i de här. Man kan ha straff och allting, men då är det ju egentligen redan för sent. Har slaget redan kommit så är det ju för sent, så att säga, för då har det hela liksom runnit ut. Det har blivit för hårt redan, va? Utan man måste ha möjligheter att spåra upp, diskutera och få män att inte göra på detta sättet. Mm. Och därför är kriscentrumet bra. Därför är det bra att man har bildat en del mansjourverksamhet där man kan få prata ut med varandra. Därför att samhället har med rätta ändrat sig ganska mycket till ett mer och mer jämställt samhälle. Långt kvar, tycker många, och även jag, men det är också mycket som hänger kvar. Och jag lyssnade på, jag hade på tvn häromdagen när Malou höll igång. Och då hade hon tre män hos sig, och de pratade väldigt mycket, hur ska vi som män bete oss? Vad ska vi göra för att bli riktigt? Och då gäller det att börja redan tidigt att inte implementera gamla fördomar, sett manliga beteenden. Och då var det en av dem som sa att han hade varit på dagiset, eller förskolan, med sina barn. Och när han kom dit en gång så var det en av killarna där, grabbarna, som grät som bara den. Och de fick inte ett stopp på det. Och då kom en av förskolelärarna, pedagogerna där, och säger så här att ja, men du ska väl inte gråta så här mycket. Du som är pojk, pojkar ska inte gråta. Och så sa den här mannen då som var på tvn att ja, vilken frustration fick inte den pojken att han inte fick släppa ut sin ilska, sin ledsamhet, vad det nu var. Att man får som man inte gråta.
Så fel.
Och det där hänger iväg med hela tiden. Och både du och jag, du som har jobbat med det och jag som håller på en hel del med borgerliga begravningar. Hur många gånger är det inte det kommit män fram till mig efteråt och sagt så här, du, jag ber om ursäkt, jag blev så ledsen, jag grät så mycket idag. Ja, men det är ju därför vi är här, så vi ska få gråta när vi är på begravningen. Men det är ju aldrig någon kvinna som har kommit fram och sagt så här, oj, jag grät lite mycket idag på begravningen. Men det är männen som ganska ofta det sker, eller man märker på dem. Och det här är någonting att vi män så att säga är uppfostrade i, och vi förväntas att vara macho, som man säger, va? Och då måste det finnas utrymme för att få prata om detta, även som man, och inte bara bli tillsagt att du ska inte göra så. Nej. För det ska man inte. Man ska inte slå. Man ska inte vara dum mot någon.
Nej. Man ska lyssna och man ska försöka förstå. Hon säger också så här att generellt är det småbarnspappor som söker, då det blir väldigt tydligt att man har ett aggressionsproblem. Man ska jonglera jobb, barnuppfostran och jämlika olika behov. Har man då en sårbarhet är det lättare att man blir för arg när känslomässiga trycket ökar. Men det är också då det då får den här starka motivationen som krävs för att söka behandling. Och det är just det här med att män ska vara de starka.
Och det finns ju tillbaka i tiden också väldigt mycket det här man sa. Man ofta sa så här att väntar du till pappa kommer hem, då får han
slå.
Ja, och då var man liksom väntar på. Och tänk de stackars barnen som råkade ut för detta, att gå och vänta till pappa kom hem. Och det kanske inte är så nu, men man vet inte, jag vet inte. Men det finns mycket såna här macho-mänsgrejer som vi måste ta bort ur samhällsdiskussionen. Och den gäller både för oss män, men också för kvinnorna, att de inte ska använda sig av att skylla på pappan så att säga.
Vi måste lära oss att vi måste prata om saker och ting. Att om det är någonting och man har olika uppfattningar eller så, att diskutera, prata, komma fram till det. Därför att det ger styrka och det ger insikt. Och jag vill poängtera att våld i alla former, fysiskt, psykiskt våld, verbalt våld eller latent våld får inte förekomma överhuvudtaget. Och att vi också får den insikten om att det gäller både män och kvinnor, även om det är övervägande kvinnor som blir utsatta för våld.
Och en annan del i detta är det som kallas för härskartekniken.
Precis.
Som så att säga kan drabba bägge hållerna, ja. Men som man märker ganska så snabbt om man är i ett sällskap där är män och kvinnor, att det finns män som tar till härskartekniken.
Ja.
Men det finns kvinnor också.
Precis.
Jag har själv råkat ut för det,
ja.
I förhållande till en av våra ministrar en gång i tiden.
Ja, det stämmer.
Jag ska inte ta upp det, men att så jag vet precis hur det känns när man blir bortkollrad så att säga med när ministern säger någonting oberoende av man eller kvinna.
Mm.
Och så som hon gjorde den gången, det satte spår i det. Mm. Jag gillar henne fortfarande i och för sig, va? Men det är en annan sak. Man kan ha förståelse också.
Det kan man ha, absolut. Ja, ja. Det måste man ha också.
Så att det är mycket, och det här måste vi prata mycket om. Och det är det som är så viktigt, att det är så lätt att säga, sätt på dem böja så löser det allting. Det löser ingenting,
nej.
För det är redan för sent.
Mm.
Och det är precis som i alla andra straff. Det är för sent. Det gäller att man får dem att förstå hur och då måste man jobba med det med ännu mera. Mm. Och man måste förebygga allting. Och det kostar en del kraft och mod. Men det måste vi jobba med. Jag tycker vi ska ta och lyssna på en härlig man nu.
Ja, det måste vi göra naturligtvis. Oh ja. Då är det ju den stora mannen, om man så säger, om man får lov att säga detta. Ja, och då är det naturligtvis, ja ni vet vilken det är, Andrea Bocelli med Because We Believe. Varsågoda. Ja, det var Andrea Bocelli. Det är underbart att höra den rösten. Man blir så uppfylld, man känslomässigt så berörd. Så jag hoppas ni känner samma som vad jag gör. Jag tänkte läsa någonting som har att göra med det Evert och jag pratade om alldeles nyss. Ansvaret att ta hand om någon annan kan vara fysiskt, mentalt och känslomässigt övermäktigt. Skapa en stödgrupp av vänner eller andra i din situation som lyssnar, förstår och lättar på din börda.
Mm, mm. Kloka ord.
Mycket kloka ord.
Ja, det finns alla anledning att reflektera över såna här saker. Och jag tycker ibland man gör det väldigt lätt för sig, bara så här, gör si, gör så.
Mm.
Det är inte så enkelt.
Nej,
det är bara att gå till sig själv ibland, hur man tänker. Kan jag göra det? Eller vad kan man göra och inte göra? Va? Så att de här snabba rycken och allmänna managementsgrejerna. Jag tror att vi behöver mera samverkan, samråd och tal med varandra. Mm.
Och framförallt vi har glömt, som jag ser det i partiet, har vi glömt det här att kanske diskutera lite mer andra saker. Komma fram till lösningar. Hjälpa människor som kanske känner, jag känner mig tveksam till det och så vidare. Det har vi glömt också.
Vi har mycket själva. Jag menar, det jag säger här handlar inte om att alla andra är bra och vi är dåliga.
Nej.
Utan det här är ju vi alla tillsammans som måste bättra på det.
Ja.
Just idag så håller man på med Västsvenska partiet, eller vårt parti har Västsvensk möte. Och där är vårt kommunalbyråd Torbjörn Karlsson med, och därför har han... Jag hade hoppats att han skulle kunna vara här med lite grann och prata om någonting jag läste i tidningen. Men det ska jag återkomma till. Förhoppningsvis hinner han ringa oss. Men annars så får vi klara det själva.
Mm.
Men jag å andra sidan så tagit upp en från Helene Eliasson som är vår gruppledare i regionfullmäktige som ju, och regionen som har fått mycket skit nu för pandemin och allting, att man inte klarar det och allting ska, man ska fixa allting uppifrån Stockholm, vilket jag inte tror, men det är inte det jag tänkte prata om, utan vårat parti tog alltså ett initiativ, som det vackert heter, att använda en del av de pengarna som nu har kommit ifrån från regeringen, riksdag och regering, till att ytterligare lägga på en miljard kronor till sjukvården i Västra Götaland i samband som då ska tas upp på fullmäktige nästa gång. Det är så att man vill att förstärka den nuvarande budgeten med ytterligare en miljard och att för att återupprätta stabiliteten och hållbarheten i den gemensamägda regionsjukvården, och det är vårt ansvar att som politiker se till att invånarna ges vård utifrån behov, och i den frågan är den offentliga vården den enda garantin, säger Helene Eliasson då. Och det är också vårt ansvar att som arbetsgivare för de omkring 45 000 anställda i vården se till så att deras arbetsvillkor är rimliga och tillräckligt attraktiva för de ska orka, vilja och kunna jobba kvar och få öka möjligheten att rekrytera fler arbetskamrater till dem. Och det här är ju också, när vi pratar om kvinnofrågor och sånt förut, så handlar detta ju också om, det här är ju vårdyrken och de är ju oftast ganska dåligt betalda eller sämre betalda än många andra. Och det är också viktigt att man kan se till att man får en bättre lön. Och av vårdens 66 yrkesgrupper i Västra Götaland så ligger 44 under rikssnittet. Och det är ju inte bra att man ligger, för då kan man ju konkurreras ut helt enkelt. Jag läste någonstans i GP för en tid sedan att det var några som flyttade upp till Stockholm för att få högre lön och sen flyttade de hem igen, och då kunde de ställa krav på att de skulle få behålla lönen helt naturligt. Men det vore väl bättre att de slapp och flyttade en sväng till Stockholm bara för det sakens skull. Det är också så faktamässigt att det har varit ökade statsbidrag ganska rejält här under pandemin, men också dessförinnan så gav vi ut mycket pengar, och då gäller det att de ska användas. Och tyvärr är det väl så att det tenderas att läggas i hög, och då är det bara frågan hur kommer man använda dem så småningom, va? Så att det är också att det finns alla anledningar att ta till av de pengarna som vi har fått och då försöka korta vårdköer och allting sånt där. Så att det är någonting som vi får se vad som händer på regionfullmäktige. Det fanns majoritet för det i regionstyrelsen, men det är inte säkert att det går igenom när det väl kommer till regionfullmäktige. Och regionfullmäktige är i början på juni månad. Jag har det inte datumet precis just nu, men att det märks ju så småningom. Jo, det är det kommer här framåt. Och det är hur vi ska använda våra pengar, och hur vi använder pengarna är ju oerhört viktigt att vi socialdemokrater då kan, måste visa vägen för ett rättvist och jämlikt och tryggt Sverige och varna för en högersväng mot det motsatta. Vi måste se till att också den gemensamma vården kan skötas på ett bra sätt. Inte man måste gå till privata och hyra ut saker och ting, utan vi måste ha så bra så att man har det på att den offentliga vården klarar utav det. Vi är inte motståndare till att ha privata alternativ, men det får inte vara så att de privata alternativen ska ta över alla problemen, utan vi måste se till att vi kan lösa det, och då måste vi använda de pengarna som regering och riksdag har angivit att vi ska ha. Det gäller både till regionen, men det gäller också i kommunen. Så att det här kommer vi att följa upp på olika sätt, och vid kommande så kommer vi säkert att be våran Jeanette komma och prata. Vi använder ju Jeanette Olsson som är vice ordförande för vårt distrikt och är regionråd för oss här i Göteborgsområdet. Eller någon annan, eller kanske till och med be Helen komma hit en gång. Så att det är viktigt att vården får sina resurser, att man får också möjligheter att genomföra det som är viktigt.
Mm. Absolut.
Och då tycker jag att vi lyssnar på lite musik.
Ja, och då blir det Vad är frihet med Thomas Di Leva.
Det passar bra efter den här lilla utläggningen.
Absolut.
Ja.
Ja, det var...
Vad är frihet egentligen?
Ja, Thomas Di Leva.
Ja.
Han hörs inte så mycket. Det är ju inga artister som hörs nu för tiden. För att de...
Nej, men han var borta ganska mycket så. Ja. Han är väl lite speciell. Han lever som han vill.
Precis, precis. Vi väntar. Tänkte först om Tobbe kom in, men jag tror att...
Vi glömmer det tror jag.
Jag tror det. Att, och då var jag hade tänkt att prata med honom lite grann om en glädjande sak som jag läste i lokalpressen. Som jag fick väldigt tidigt denna gången. Vi fick den redan igår. Ibland så
var det Daniel kanske som gick ut med den?
Nej, han är oskyldig till det. Annars är han en duktig brevbärare, Daniel. Ja, igår hade han med sig halva väskan. Den
bara
var i våran låda.
Bara till oss, ja.
Han var lättad. Han hade släppt det hos oss. Vi ska inte prata om postdistribution, men... Det är bra när posten kommer.
Mm. Ja, eller hur?
Ja, absolut.
Nej, det är att pengar fördelas från reserven. I våran kommun har man ju under årens lopp haft någonting som heter strukturreserv som ska stötta upp i olika verksamheter när det händer olika aktiviteter. Och pandemin är ju verkligen så. Nu har man alltså då i kommunstyrelsen, det står inte att det finns någon oenighet i det, så jag misstänker att alla är nöjda och glada. Att man skulle fördela ut en hel del pengar till bland annat lärarassistenter och till elevhälsan. Barn och unga i kommunen ska dessutom få ta del av pengar som ska gå till sociala aktiviteter, sommarskola och feriejobb. Och just det med feriejobb vet jag ju att regeringen har skickat ut extra pengar för. Och det är bland annat viktigt och att använda det på det här sättet så att ungdomar kan få göra något vettigt över sommaren. Och något annat man ska göra akut sak, det är att bekämpa invasiva arter. Och det är ju att det var någon konstig fisk som hade dykt upp här i kommunen. Mm. Och det alltså som inte ska vara där.
Och den dödar de andra fiskarna.
Ja, och det blir galet i naturen. Mm. Jonsereds trädgård ska få extra pengar. Och man kommer också att använda pengar till en hel del andra saker. Men vad jag framförallt tänkte på just det här att man avsätter pengar till lärarassistenter för att hjälpa ungdomarna som nu har haft det svårt i samband med den digitaliserade skolan. Mm. Jag vet inte om du sitter ju med i skolan, Daniel, har ni haft uppe just den? Kommer jag slänger in en fråga här utan att förberett den. Ja. Har ni haft någon diskussion om, inte just om pengarna, men hur digitaliseringen har slagit?
Vi har pratat om det.
Ja. Och det är välbehövliga pengar, misstänker jag.
Ja, absolut.
Det är skönt. Och det är bra att man använder dem, för det är så lätt att man lägger pengarna på hög och säger det ska vi ha någon annan gång. Mm. Det gäller att använda pengarna. Och det är likadant nu att man har fått en hel del pengar för att förbättra äldrevården och liknande och få bättre arbetsmiljö och bättre för de som jobbar i det. Och att framförallt lyfta fram våra... hemsamariter som man sa förr, men alltså undersköterskorna som är i hemvården alltså.
Ja, men vi hade just det där en dag om det. Jag fick reda på lite mer info om det, men vi kan ta det ett annat tillfälle. Jag var inte riktigt förberedd på det.
Nej.
Men eller det var om Katarina kan komma och prata om det. Hon är ju andra vice ordförande i utbildningsnämnden.
Men jag bara tänkte, det är så oerhört viktigt att man använder de pengarna som man nu får till att använda i kommunen, så de inte bara hamnar i den svarta lådan eller svarta hålet, som man säger.
Ja, precis.
Våran kommun har ju en ganska god ekonomi, så att det är bra att man använder dem. Och det var det jag hade tänkt att prata lite grann med Tobbe om, men att han får sköta partiarbete idag istället.
Ja, det får han göra.
Det blir längre fram istället.
Ja, ja, nästa vecka ska han vara med, men då blir det lite annat. För då är det 1 maj och det ska vi prata om, men vi ska ha lite musik före dess, tror jag.
Ja, i år så är det ju så att vi kan inte ha semester, utan vi har hemester. Och då är det ju många som gnölar och gnäller över det, att de inte kan åka hit eller dit. Så därför tänker jag som så här, att Turistens klagan med Cornelius Vreeswijk, den är väl bra?
Den är fantastisk.
Bra.
Vi kör den.
Då kör vi. Ja, det var Turistens klagan. Man blir så glad.
Ja,
och så länge det finns ungar finns det hopp, sjunger ja. Han. Ja.
Och det stämmer ju verkligen. Ja. Och de ungarna ska få en bra uppfostran, ja. En bra skola, en bra omsorg på alla sätt och vis.
Ja, och
så,
de ska
så blir de inte
få behålla bägge sina föräldrar i sitt liv.
Ja, och då ja. Blir de inte elaka och nej. Gubbar.
Nej.
Och tanter.
Nej.
Men just det, Turistens klagan är ju ändå, han sjunger ju där hur han sitter på hotellrum i Karl Johan, och om man nu mot förmodan hade tagit sig till Oslo så hade man ju fått suttit på ett hotellrum så att, i karantän. Så att ja, den är härlig.
Ja,
den är härlig, den lilla låten. Man ja. Blir alltid lika glad.
Ja.
Du hade något roligt om katter.
Ja, jag älskar ju katter. Och det är ljuvliga djur, och framförallt så går de sin egen väg. Det är inte flockdjur, och det älskar jag. Och vi pratar väldigt ofta om kapitalism. Men när man lever i kattvärlden så pratar man om kapitalism. Så får vi se vad detta är för något. Välkommen hit till mitt sköna häng. Ett häng där man hänger med sitt sköna gäng. Finns en liten risk att man åker på däng om man har glömt att betala sin peng. Så glöm ej att pröjsa medlemsavgift, även om du måste jobba i skift. Kosing behövs för vår dagliga drift. Det är så det fungerar i kapitalism.
Ja, men den var ju bra.
Ja, jag tycker den är jättehärlig.
Jaha,
så har katterna, de har det likadant som vad vi har det.
Precis.
Ja,
ja. Ja, så är det. Ja, lite försmak inför nästa veckas program, för då är det 1 maj.
Ja.
Och 1 maj är ju för oss, då brukar vi sitta här och sända, du och jag och Öyvind, och det ska vi göra nu också, fast nu blir det en vanlig lördagssändning eftersom pandemin gör att vi inte kan ha demonstrationer och andra aktiviteter, utan vi kommer att köra 1 maj som en vanlig lördagssändning från oss socialdemokrater här i A-radion. Och varför firar man 1 maj egentligen? Ja, får jag återigen hänvisa till lokalpressen, om ni har fått den eller inte än så länge. Men en insändare som finns där som är underskriven av LO-distriktets ordförande i Västsverige, Kristin Martila, och ordförande av LO-facken här i Partille, Jerry Johansson, där de historiskt går tillbaka och beskriver varför vi firar 1 maj. Och jag tycker att den är värd att läsas och förstå varför det alltihop hänger tillbaka i tiden. En del säger att man ska inte gå tillbaka, men man måste ha sina rötter. Och det är det som det är därför vi håller på med 1 maj. En sak, och i år har vi parollen välfärden först. Det är det som är det viktigaste. Men en annan sak kopplat till det här med 1 maj, en liten text som jag tänkte läsa på 1 maj, men jag tar den redan idag. Därför att jag har börjat läsa en serie med böcker som handlar om arbetarrörelsen och delvis också frikyrkorörelsens utveckling i vårt land. Något av hela det här med folkhemmet. Och det är Vibeke Olsson som har skrivit det är 7 böcker. Jag har hunnit läsa den första. Men har skaffat mig de andra. Och det var det bland annat som Daniel kom hem till oss med i brevlådan igår. Och i den så finns det första boken, den heter Sågverksungen. Och i det handlar om den första strejken i stort sett i Sverige som handlar uppe i sågverksarbetare uppe i Sundsvallstrakten. Och där man stred på olika sätt. Mm. Och där också det fanns en strid mellan arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen. Ja. Och som då var. Och i det här fallet så mamman i den här familjen, huvudpersonen, hon heter Brinken. Och mamman, hon är frireligiös, men hon har också hjärta till vänster, om vi säger så. Mm. I dessa kyrkovalstider. Och de pratar och då säger mamman så här och försöker, tror jag egentligen, förklara ordet solidaritet eller gemenskap. Om vi människor måste hålla ihop och hjälpa varandra, säger mamma, det är viktigast av allt. Tänk på hur en tall ser ut om den står ensam på en bergknalle, knotig, liten och spetig. Bara i skogen, tätt tillsammans, blir träden raka och fina, kraftiga och höga. Bara tätt tillsammans växer det mot ljuset. Det var det viktigaste med strejken, säger mamma. Vi höll ihop, verksbor, lönarbetare, karar, kärringar och ungar, troende och otroende, nykterister och drinkare. Vi klarade att hålla ihop. Och det här tycker jag är ett... när jag läste detta så kände jag att det här ska vara min första maj-läsning varje år. Därför att det är precis det här vi talar om. Att vi måste hålla ihop. Det är då vi kan skapa ett gott samhälle för oss alla. Och det gör ju att första maj är inte bara någonting vilken helg som helst, utan det är också ett sätt att visa på att vi sätter välfärden först, första maj. Mm. Och vi vill också att vi ska ha ett starkare och bättre samhälle på olika sätt. Och då bygger det på gemenskap, inte på konkurrens och utsatthet. Mm. Så att vi ska alldeles strax lyssna på en liten musik och sen så ska vi ta lite grann hur vi ska ha det på första maj. Mm. Så att, och då kan det inte vara bättre att i gemenskapen ändå lyssna på att också kunna ta sig ett glas, ett sista glas. Och det, vad det nu är för vad det är i glaset, det behöver vi inte diskutera.
Nej.
Men ett sista glas i alla fall med Sven Bertil Taube. Och det får bli en del i vårt första majfirande så småningom.
Ja,
det sa vi.
Ja, det var Sven Bertil Taube som sjöng ett sista glas. Och vi har ju sett honom två gånger på konserthuset. Sen skulle han ha en tredje, men då blev det inställt. Han orkade inte längre. Och vi är så oerhört tacksamma att vi har fått sett denna underbara estradör på scenen. Han fullständigt suger in en i sin cirkel utav vad ska man säga, charm, konstnärligt. Ja, det är fantastiskt alltså.
Han är duktig, helt
mycket enkelt. Duktig är han. Vi har få av dem kvar, några har vi. Jag tänkte jag skulle läsa lite som är väldigt tankvärt som vi ska tänka på. Förlåt dig själv för att du inte klarar av allt eller inte kan göra allt bättre. Vad du än väljer att ge är en unik gåva och den är alltid tillräcklig.
Bra.
Ja.
Verkligen.
Bra. Mm.
Ja, det är ju så att som sagt det är första maj nästa lördag. Och då sänder vi i A-radion mellan 14:30 till 16. Och vi ska hålla, precis som förra året blir det då, att vi måste hålla talet här och vi har då våra oppositionsråd Torbjörn Karlsson som kommer att prata. Vi har vår ordförande i Arbetarkommun Katarina Bosetti Kristoffersson. Och så kommer också den fackliga ledaren för Göteborgsområdets partidistrikt Daniel Kristoffersson att hålla lite små tal här. Men det kommer ju bli som vanligt med lite musik och lite småsnack runt omkring det. Så att vi kör som vanligt 14.30 till 16. Men för dig som vill ha någon annan att lyssna på vid annat tidpunkt så kan man till exempel gå in på SVTs forum och man går in på olika sådana här digitala kanaler. Mellan klockan 10.30 till 11.30 så kommer Stefan Löfven och LOs ordförande att hålla tal för svenska folket får jag säga. Så det har du möjlighet att titta på. Och det fina med när det är digitala kanaler det är ju att man kan gå in och titta på det vid ett senare tillfälle. Man behöver inte sitta där precis just då. Och det kommer att vara en hel del andra aktiviteter i olika. Jag vet att Göteborgsdistriktet kommer ha vissa appeller och liknande. Och vårat distrikt i Göteborgsområdet kommer ha det. Kvinnoförbundet kommer att ha ett möte som kör igång klockan 9 med deras S-kvinnors ordförande Carina Olsson. Så det finns många möjligheter att på förmiddagen, kan man säga, tidigt och på förmiddagen lyssna på en hel del av våra politiska företrädare. Och sedan runda av första maj med att lyssna på oss. För det kommer vara Gunnel och jag och
Öyvind
som håller i sändningen. Och vi kommer att ha alltså att Torbjörn Karlsson kommer att prata och Katarina Bosetti Kristoffersson och Daniel Kristoffersson kommer hålla tal. Och det är möjligtvis att det dyker upp ytterligare någon. Vem vet? Vem vet?
Nej, och därför så kan man inte fira Valborg så sent eftersom det är så tidigt, utan gå och lägger tidigt också så har ni ett fulltecknat program dagen efter.
Det har det som varit mitt problem jämt och ständigt. Jag har aldrig orkat fira Valborg för jag ska alltid varit uppe med mer eller mindre med tuppen
ja.
I sjusnåret för att fixa och göra i ordning ja. Och sedan full fart.
Mm.
Så att på det sättet så är det ju här lite lagom. Man kan ju se Stefan Löfven sittandes i pyjamas om man vill 10.30 om man inte orkat upp tidigare.
Nej, precis.
Men det är viktigt. Välfärden först. Är du intresserad av att försöka att få vårt lilla första majmärke så kontakta gärna vår partiexpedition eller till våran ordförande. Och hon har skickat litet sms till henne och be att få ett märke. En annan sak som vi säger det är att vi ska flagga lite rött. Att har vi någonting vi kan sätta upp i våra fönster och sånt så flagga lite rött så att man ser att nu är det första maj även om vi inte kan vara ute och gå och ha Jonsreds musikkår i täten.
Ja.
Det är lite tråkigt. Jag fick upp idag på Facebook minnen för 2 år sedan och det var första maj för 2 år sedan. Och det var lite tråkigt att man vet att på första maj nu så kommer inte det bli.
Nej.
Men nästa år så kanske?
Det hoppas vi. Vi
håller tummarna för det.
Ja, nu får det vara slut på detta.
Mm.
Pandemin alltså.
Ja.
Då ska vi avsluta och runda av. Och för er som lyssnar på oss på reprisen på torsdag så har ni bara en par tre dagar till före ni får höra oss igen. Men annars så syns vi på första maj och hörs på första maj.
Ja, och vi ska avsluta med det året som Evert var född. Mm. 1949. Och då var det Karl Gerhard som var väldigt aktuellt och det vi ska höra på, det är egentligen inte den jag vill höra på utan jag skulle vilja höra den ökända hästen ifrån Troja. För vi har ju något ökänt.
Mm. Men den kom inte 49.
Nej, den kom lite senare.
Tidigare.
Senare. Tidigare.
Ja.
Tidigare kom den.
Ja.
Gungorna och karusellen får ni höra nu i alla fall. Varsågoda, ha det så gott, var rädda om er.
Sköt om er.
Ja, ta hand om er. Ha det gott.
Tack Daniel.
Tack, hej.